فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. välkomna till första avsnittet med Islampodden med mig Karim och min broder Musa och min broder Sadiq. Och vi har varit på gång att starta podden ganska länge nu. Och alhamdulillah, äntligen igång. Så det är lika bra att köra på. Och vi ville egentligen berätta lite i första avsnittet om varför vi gör podden, lite om vår bakgrund, de som gör podden. Så jag tänkte Musa direkt. Kan du berätta lite om dig själv? För de som inte vet.
Inshallah, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitt namn är då Musa Asal. Och vissa kanske känner igen mig som Medina-studenten. För det är under det namnet som jag har blivit ganska känd på i sociala medier. Född och uppvuxen i Sverige. Närmare sagt Husby, uppvuxen i Husby, Rinkeby, Tensta, Hjulsta, Järva. Man kan säga Järva, men det är många som kanske inte känner till Järva, så jag ser de här områdena. Det är där jag är uppvuxen, det är där jag har gått i skolan, det är där jag har spelat fotboll, det är där jag har haft mina vänner och liknande och jobbat under många år. Jag jobbar än idag i Tensta. Och jag är en person med en bakgrund från olika länder, med olika kulturer. Och både jag och min bror är inte uppvuxna egentligen som islamisk, en islamisk uppväxt. Men alhamdulillah att vi båda har funnit islam. Och idag försöker vårt bästa i alla fall att praktisera.
Vilken ålder var det här som du fann islam?
Jag minns inte exakt ålder hos mig. Och min bror var lite senare. Jag kommer inte ihåg exakta datum och år. Men kortfattat så under min tid som ungdom tyckte om, precis som många andra ungdomar, du vet, spela fotboll, var igång med någon sport, spelade basket i Järva, fotboll här, också i orten, pingis, tävlade, vann medaljer, vann pokaler. Ja, generellt lite kortfattat om bakgrund, precis som många andra ungdomar som växte upp på min tid, i alla fall i förorten. Idag ser det lite annorlunda ut. Sen efter det när jag blev lite äldre, gifte mig, så fick jag ju den här chansen att åka och studera. Och det är många ungar idag som känner mig som den personen. Exactly. Den här Medina-studenten. Till skillnad från de äldre grabbarna från orten och tjejerna som bodde där. De känner mig från tiden jag kanske höll på med rap och höll på med helt andra grejer. Så de har sett de båda versionerna av mig. Jag är egentligen samma person, men man har ju justerat lite saker för att försöka förbättra sig. Och det är en livslång resa. Men mer om mitt liv, jag har spelat in ganska många lektioner eller haft föreläsningar där jag förklarar mer om min bakgrund. Sen tänker jag att vi kanske går in på det senare lite om tiden i Medina.
Ja, jag tänkte det. Jag tänkte återkomma till det, exakt.
Men det är lite kort om vem jag är.
Sadiq, min bror, berätta lite kort om dig själv.
Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah och ala alihi och sahbihi och man ala ma ba'd. Ja, jag heter Sadiq, uppvuxen i Tensta, men jag är faktiskt född i Karlstad. Men många som inte vet, men jag föddes i Karlstad. Vi lämnade där ganska tidigt. Och varför vi lämnade, på grund av den tiden, det var ungefär 90-talet, tidigt 90-tal, 91, 92 någonstans där. Eller 93 till och med, jag är född 92, ja. Så 93 drog vi. Den tiden, det var inte så många invandrare i Sverige helt överlag, och inte i Karlstad specifikt, så det var mycket rasism. Jag minns min mamma berättade att hon fick utstå ganska mycket och därför till slut efter ett tag, man orkar inte. Hon vill ta barnen till dagis, det händer grejer på vägen. Hon vill ta hem barnen, det händer grejer på vägen. Det blir jobbigt efter ett tag. Så hon bestämde sig, vet du vad, jag har ändå släkt i Stockholm. Stockholm är större, det är en stor stad. Vi flyttar ner dit. Så vi flyttade hit, flyttlasset tog slut i Stockholm, Tensta. Och sen, jag har bott där sedan 94 tror jag, tills idag typ. Jag är som Musa, gick i skolan i Tensta. Jag flyttade till Egypten. Det här var första flytten då. Runt 2003. Då gick jag ungefär i femman. Och jag minns, det var inte en planerad flytt. Utan det var mer att min mamma, hon hade börjat bli bekymrad. För att hon kände att hon ville ha en islamisk uppväxt. Hon ville att vi skulle lära oss Koran. Hon ville att vi skulle kunna arabiska. Vi gick på Duxi och hon var inte riktigt nöjd med... Och Duxi, det är ju den koranskola som vi har på somalier.
Som många har gått.
Ja. Exakt, som många har gått. Men hon kände, du vet, det gav inte så mycket. Vi gick dit 2 dagar i veckan. Det gick inte framåt. Hon ville ha lite mer. Så vi åkte ner till Egypten en sommar och tanken var att vi ska vara där på semester. Men min mamma, hon såg att det finns folk från andra länder, de bor här. Somalier från Kanada, somalier från England, somalier från Finland till och med. De åkte ner dit och de bodde där. Och då man hade, du vet, koranlärare, man lärde sig arabiska. Och så hon gillade hela auran, hela stämningen på det hela. Och hon sa, vet du vad, vi bor kvar här. Och vi, det gick inte, alltså, vi tog inte det väl. Vi tänkte att vi ska tillbaka till Tensta.
Ni var inställda på en sommar, va?
Eller men efter ett tag, hon fick som hon ville. Och alhamdulillah, jag tackar Allah för det. För att vi drog ganska mycket nytta där. Jag lärde mig arabiska, jag lärde mig Koran.
Och du har memorerat Koranen?
Ja, jag har memorerat alhamdulillah hela Koranen. Och min bror lika så. Så att vi drog väldigt mycket nytta av det. Och det var inte någonting man tänkte på då. Men idag, speciellt när man blev lite mer religiös och praktiserande. Och senare åker till Medina. Jag tackade Allah för att min mamma valde den vägen. Och min pappa också. De gjorde det i samråd, självklart. Och båda uppoffrade ganska mycket. Min pappa tog 2 jobb. Min mamma bodde där ensam med oss flera år. Det är jobbigt ändå. Det blev nästan som ensamstående förälder för henne. Men hon tog på sig den rollen och alhamdulillah, det blev bra av det hela. Och det är lite det som är speciellt med mammor. De är så enormt starka. Så när du läser om imamernas biografier, Imam Shafi'i, som hans mamma, hon var också ensamstående mamma. Hon uppfostrade honom och pushade honom att studera islamisk kunskap. Imam Malik också, och det finns en skön berättelse när Imam Malik, han säger till henne, jag vill gå och söka kunskap. Och då hon ropar honom och säger, kom. Så hon klär på honom fina kläder, vet, lägger på hans imama, turbanen, väldigt fint. Vet. Sen hon säger till honom, nu kan du gå och söka kunskap. Och det visar ändå att får man stöd hemifrån, man kan åstadkomma mycket. Imam Malik blev senare Imam Malik. Hela rättsskolan döptes efter honom. Och Imam Shafi'i också. Och andra lärda genom tiden. Så att föräldrar är en viktig roll, så att säga.
Hur länge var du där?
Vi bodde där mellan 2003 till 2007. Så det var ungefär 4 år. Exakt. Så vi åkte ner dit läsåret. Och sen somrarna, vi bodde i Sverige. Och sen det var så vi levde ett tag. Sen jag kom tillbaka 2007. Jag gjorde klart 9:an, gymnasiet.
Gick du till gymnasiet?
Ja, jag gick till gymnasiet. Nu är det nedsäng, men
alhamdulillah.
Men det var en bra skola, så jag ska vara ärlig. Jag drog mycket nytta där också. Och sen när jag blev runt 19, 20, 21 någonstans där, jag började intressera mig mer för religionen. Och det var då jag sökte till Medina och alhamdulillah jag kom in.
Och det är egentligen min nästa fråga också. Ni båda har varit iväg många år och studerat islam. Och vi kommer prata lite om vad man gör när man är och studerar islam. Men ändå, det som är värt att nämna först, som jag vet många undrar, det är varför åker man ens iväg och studerar islam?
Jo.
För att vara borta i 5, 6, 7 år. Du hinner bli läkare, du hinner bli advokat. Varför ska jag åka och studera islam?
Jag tror det är kanske den vanligaste frågan jag får, speciellt under tiden jag studerade.
Det är kanske från släktingar och sånt.
Släktingar, vänner, du vet, folk som inte kanske förstår orsaken. Det blir, okej, men vad blir du när du är klar? Så det är lite konstigt, vet. Det finns inget specifikt yrke man blir, utan du blir, man kan säga på svenska, teolog. Men det är inte så att man kan komma hit och
jobba som teolog.
Exakt.
Islamisk teolog.
Nej, men du förstår, så det är en fråga som många har ställt och det är lite svårt att svara på den. Men i alla fall, för mig personligen, det var ett intresse av islam. Att när jag började bli intresserad av islam, då jag trodde alltid, jag hade alltid en bild av islam. Du vet, du har lärt dig Koran, du har lärt dig arabiska. Det finns några hadither, det finns en hadithbok på 40 hadither. Arba'in an-Nawawi, den är ganska känd. I mitt huvud, det där är islam, det är allt. Du har haditherna, du har koranverserna, det är inte mycket mer. Sen när jag började praktisera, gå regelbundet på föreläsningar, studera islam. Du vet, det fanns föreläsningar på den tiden på svenska. Musa hade föreläsningar, jag brukade gå på dem. Då man blev introducerad till en helt ny värld. Det där finns, och det finns det här ämnet, och man gör så här när man vill veta hur man ber, hur man fastar, vad är en hadith, hur studerar man hadither. Det var väldigt mycket nytt. Och ju mer jag lärde mig, desto mer intresserad blev jag. Så det gick ändå till ett stadie där jag inte kunde tänka mig att plugga något annat. Och det var då jag sökte mig till Medina.
Vad var anledningen för det, Musa? Största anledningen till att åka?
Jag ville lära mig mer. Jag hade ju stött på vissa som studerade där. De var ju på semester i Sverige, och när jag träffade dem så blev jag intresserad. Vem vill inte åka till Medina? Jag har bara hört om Mekka och Medina. Jag hade faktiskt gjort Umra innan. med en kille från Husby. Så självklart, det fanns inte ens en, jag behövde inte tänka mycket. Söker till Medina, önskar att jag kommer in, jag dua att jag kommer in, så kom jag in.
Mm.
Och åkte dit. Ville lära mig mer. Ville, egentligen det jag ville mest också, det var att utvecklas som muslim, som människa. Mm. Alltså. Ja, lära mig mer, få mer förståelse för religionen. Kanske mer balanserad syn av saker och ting. Än, du vet, när man är bland ett gäng folk som kanske inte har kunskap, då, du vet, nivån blir inte så hög.
Mm.
Och då kanske det också leder till att man praktiserar inte så bra alltid i de fallen heller. Vilket vi har sett. Du vet, när en person är ny muslim eller ny praktiserande och han har inte mycket kunskap. Ibland han blir väldigt extrem i vissa frågor. Han blir väldigt hård i vissa frågor där man inte ens behöver bli hård i. Så det var bland de anledningar, alltså, det var mina anledningar egentligen. Söka mer kunskap och utvecklas som människa och bli en bättre muslim inom alla aspekter i religionen. Det var lite så.
Och man, när man kommer dit, man kan studera olika ämnen. Eller man kan välja olika inriktningar. Mm. Alla läser lite av allt, men man kan välja olika inriktningar. Vilka inriktningar finns? Vad kan man läsa? Vad läste ni?
Alltså man börjar ju med arabiska.
Mm. Och för de som inte har det.
Ja. Och grejen är så här, man ska inte tro att man kommer dit så förklarar de på engelska hur man lär sig arabiska. Typ så här, det här betyder det här. Och de översätter saker. Nej, direkt. De pratar arabiska. De ritar på tavlan, de pratar och sen sitter du där och bara memorerar. Och subhanallah, det är inte så svårt som man tror. Man
lär sig.
Ja, alla lär sig. Förstår du?
Sen de genomför universitetskurser på arabiska. Efter det. Så det är sån arabiska. Det är inte så här halvt de lär sig.
Nej, folk lär sig, alhamdulillah. Det var inte jättesvåra studier. Alltså att man måste gå hem och plugga så här, 6 timmar efter skolan. Nej, det var ganska medelnivå. Det var kul. Man lärde känna folk från alla världens hörn. Alltså lärde känna folk från Mauritius, Maldiverna, Madagaskar, Ghana, Nigeria, Senegal, USA, från olika delar av USA, hela Latinamerika, alltså alla länder i Latinamerika, eller Sydamerika tror jag heter. Folk från Asien, så muslimer från Kina, som jag kanske aldrig hade sett innan.
Exakt.
Och du vet, när de läste Koran i klassen, de läste med sin melodi, man tänkte, wow, man, du vet, man tyckte om folk. Det var fint, man började se islam på ett helt annat sätt och muslimer på ett annat sätt. Så i alla fall, man börjar ju då med arabiska och sen lär man sig på en ganska grundlig nivå lite av om olika ämnen som profetens biografi, sallallahu alaihi wasallam, exempelvis. Man lär sig om troslära, man lär sig om tarikh lite, alltså islamisk historia, men på en väldigt grundläggande nivå från början. Efter 2 år, det är då man får välja inriktning. Då kan man gå till exempel hadisfakultetet, där man specialiserar sig i hadis. Det där kan Sadek prata mer om, för där studerade Sadek. Men alltså jag tog dawa-fakultetet, där man lägger mest fokus på troslära. Och böcker inom troslära och liknande. Och sen lär man sig från alla andra ämnen också, hadis och fiqh och liknande, alhamdulillah. Det var lite om hur man studerade i skolan.
Exakt.
Från klockan, jag kan berätta bara kort, för det är ändå intressant. Hur ser en vardag ut?
Exakt.
Folk brukar vakna innan fajr. Vissa ber kanske nattbön. Och sen i alla fall fajr, folk går till moskén. Vi har moské inne i skolan. På skolgården fanns en stor moské. Folk går och ber fajr. Efter salat al-fajr, folk brukar ha koranlektioner i moskén. Man har små cirklar. Det finns en lärare som har kanske 10 elever. Vi hade vår lärare, han var faktiskt från Sverige. Han lärde oss, vissa av oss svenska studenter, koran. För han var hafid, han hade memorerat hela koran. Och han var också duktig på att lära ut. Det gör man ungefär till shuruq, alltså tills att fajr har gått ut. Och då ber folk två rakat och går och äter frukost. Efter frukosten då startar skolan på morgonen. Som rör sig fram mot, alltså den är från, vad är det? Är det 8 på morgonen eller? Ungefär.
8 på morgonen till
7:30 typ. Till salatet duhur. Okay. Efter salatet duhur, vi slutar skolan. Och då går folk och äter eller gör vad de vill. Och sen till asr. Och det finns mycket att berätta faktiskt om egentligen om studierna där. För jag vet att när vi bara öppnar ämnet, det är många som säkert kommer undra, ej, men hur var det efter? Och vad gjorde man sen? Och vad gjorde ni efter skolan? Bara, spelade ni basket? Vad gjorde ni? Du vet, man kunde göra olika grejer. Det fanns en simbassäng, det fanns basketplan, det fanns fotbollsplan.
Men efter då har ni bad, då har ni åt lunch och sen
Ja, efter duhur, de flesta, eftersom det är mellan duhur och asr, det är den varmaste tiden. Mm. Det är väldigt varmt, så affärer är stängda, folk sover. Det är då folk brukar sova en och en halv timme eller en timme typ. Då brukar de flesta eleverna sova till asr.
Vart uppe tidigt.
Ja, till asr. Man ber asr antingen i skolan eller att vi tar en taxi. Alla betalar sådär 2 rial förut på den tiden. Typ 4 kronor var. Idag fanns det gratis bussar också. Man brukar ta dem och be asr i Masjid Nabawi, i moskén, i profetet sallallahu alaihi wasallams moské. Och där brukar man vara från asr, man väntar, någon ber, någon man ber asr, någon läser koran, någon går och läser, pluggar på tills maghrib. När salaten maghrib, maghribbönen kommer in, efter maghrib så finns det lektioner med olika lärda. Och då gick jag till exempel till en lärd som brukade lära ut tafsir. Du kan berätta kanske vart du gick. Vi gick till olika lärda och lärde oss olika ämnen till Isha. Sen ber man Isha, sen åker man tillbaka till skolan och äter. Kanske de går på internetcafé. Den tiden, man hade ingen internet, så det var internetcafé. Eller gick det?
Nej.
Och jättetrög internet också. Subhanallah. Om jag säger, jag tror inte folk kommer tro hur trög den var. Det kunde ta en timme. För du betalade ju typ 5 rial för en timme. Och det enda du hann göra var att läsa din mail. Alltså den öppnade ingenting. Bara din mail och typ klicka på 5-6 mail och svara på dem. Sen khalas. Det var jättetrögt. Sen det blev snabbare med tiden.
I alla fall. Nu det finns ju ändå wifi. Det finns olika nu det är ganska, det funkar bra. Det har varit så de senaste 6 åren.
Så ingen tror
att vi lever i stället där borta.
2006 någonstans där. Förlåt, jag måste ju nämna det. Det här var 2006 där någonstans. Internet var ganska nytt då där. Sen chillar folk med varandra. Man chattar, vissa går och köper böcker. Det fanns bokaffärer. Vissa spelar fotboll där ute på kvällen. Det var nice, man lär känna folk. Jag hängde mycket med folk från olika länder. Lärde
hela världen var det.
Holländare, engelsmän, amerikaner. Mycket somalier från hela världen också. Du vet, somalier från UK, somalier från Danmark, Norge, Sverige, mashallah. Det var typ så det såg. Sen går man och lägger sig. Det kunde se ut så här för många elever.
Standard.
Ja.
Vad pluggade du?
Eller vad säger du, Sadiq? Kanske det förändrades när du
nämnde att du läste hadith.
Jag läste hadith och i hadithfakultetet man fokuserade mycket på att studera haditherna. Och studera det som kallas hadithvetenskap.
Yeah.
Och hadithvetenskap, bara kortfattat, vi kan ha en del om det också, men man studerar hur man kommer fram till att hadither är autentiska.
Nej,
eller svaga, det vill säga att man vet att profeten Salim har verkligen sagt det här eller inte. Det är typ det. Och sen lägger man också mycket fokus på att verkligen förstå haditherna. Och förstå haditherna i ljuset av så som typ sahaba, profeten Salims följeslagare förstod det. Och så vidare, hur de lärde har förklarat de här haditherna. För en grej som är viktigt är att haditherna, de behöver oftast tolkas. Vad är det profeten Salim menar? Ibland finns det ord som är kanske väldigt okända för oss idag, men som de på den tiden pratade med.
Exakt.
Och använde. Så det är typ det, gå tillbaka till de lärdas förklaringar på hadither. Vissa kan vara flera volymer, 17-20 volymer på en, du vet så här, på en hadithbok. Så att det var det vi fick lära oss. Och sen vi fick mycket verktyg, hur vi ska, om vi vill veta nu exempelvis hur en hadith ska tolkas, vilka böcker ska vi vända oss till. Det fick vi lära oss. Och det är mycket sånt. Sen som han sa också, Sheikh Musa, vi fick också lära oss mycket om annat också. Så vi fick lära oss böckerna inom troslära, vi fick lära oss fiqh, hur man kommer fram till halal och
haram.
Men fokus var på hadith.
Och när du nämner det här, hur man har bevarat hadither och återberättelser och autentiskt och svagt, du har ändå också pluggat historia på universitetet.
Ja, exakt.
Är det stor skillnad? När vi lär oss historiska saker här, ingen som pratar om att det här är autentiskt eller att det här är
svagt. Nej, alltså källkritik så som man har kommit fram i historievetenskap och hadithvetenskap, det som dag och natt. Hadithvetenskap är mycket mer precis, den är mycket mer noggrann och exakt och den är mycket mer sträng. Det vill säga att källkritik kan ibland vara lite slapp. Mm. Man kan låta saker och händelser gå för att man tror eller antar. Hadithvetenskap, nej, nu du pratar om religionen.
Mm.
Så nu vill man verkligen veta vad religionen är. Och de lärda tog väldigt mycket allvar på det här. För de insåg att om vi inte bevarar den här sunnan, om vi inte bevarar haditherna av profeten sallam, det är en stor del av vår religion som vi går miste om. Och därför man började skriva ner haditherna och vem som sa dem och den här personen som säger, vem är han egentligen? Vem är hans pappa? Vem är hans mamma? Vart kommer han från? Vem umgicks han med? Är han verkligen pålitlig? Och sen, ja, inte för att gå in på det för djupt, men det är ungefär så det är.
Ja, det är ett avsnitt
det,
i sig.
Exakt, det och det är stor, det är stor i alla fall för att svara på din fråga.
Det finns ju folk som sprider tvivel om hadith.
Exakt.
Nej, men för att svara på din fråga, det är som natt och dag. Och de, vissa saker som händer, som man säger att källkritiskt, det här är autentiskt eller det här är godtagbart. I hadithvärlden, det ska inte vara i närheten. Om man kan säga så. Ja, 100%. Så det var det i alla fall vi studerade i hadithfakultetet. Och sen, som, sen hade, har man ju lektioner i moskén. Man går till koranlektioner. Man går till cirklar där man memorerar böcker. Då ska du, så vissa exempelvis vi i hadithfakultetet, vi fick egentligen, vi skulle memorera en bok i hadith som har ungefär 1300 haditer någonstans där. De ska man kunna på, vad är det, 4 år ska man ha lärt sig boken från början till slut utan till. Så vissa gick på sådana cirklar för att stärka sitt minne. Sen har man också genomgångar i, alltså av lärda där de går igenom vissa böcker inom hadith. Så jag minns när jag kom dit, typ första dagen när jag landade. Vi gick hem till en broder, vi lämnade våra väskor. Sen gick vi till en lektion, den här lektionen.
Direkt.
Samma dag. Typ. Det var en seriös broder, det var inte vi. Han bara, nej men ni är här för att studera, kom. Så han hade redan köpt böckerna till oss som vi ska gå igenom. Sitta i moskén, sheikhen, den lärde, kom. Vi öppnade boken och det var en bok som heter Sahih Muslim. Och det är en av de, Sahih Muslim och Sahih Bukhari, de två mest autentiska böckerna i hadith vi har. Så han gick igenom den boken. Och det var ändå en grej, brodern sa det till mig efteråt, och det var, man tänkte inte på det. Tänk dig att du studerar profeten sallallahu alaihi wasallams uttalanden i hans moské, där sannolikheten är att han har sagt majoriteten av de här.
Exakt.
Och det var ändå så här, när jag tänkte på det, det där var värsta grejen. Och det fick mig att... Så det var ungefär som en dag gick i alla fall.
Så egentligen hela tillvaron nästan där, det handlar om studier.
Precis.
Att lära sig sin religion. Så att när vi säger att någon har varit där och pluggat i 4 år, det är inte som när man har pluggat i Sverige i 4 år. Man har varit i skolan 4 timmar om
dagen. Nej, man jobbar deltid.
Vissa har jobbat heltid. Där man pluggar heltid och man pluggar heltid på fritiden också.
Exakt. Men kom ihåg att det här är inte alla. Så att det är ingen godkännande i sig bara för att man varit där.
Exakt.
Det här är, många gör så, mashallah, det är jättebra. Men det handlar också mycket om hur du tar vara på din tid och vad du gör med din tid när du är där. Du kan, vissa kanske jobbar till och med. Exakt. Man vet aldrig. Så att det är något man ska tänka på. Det är ingen automatisk grej att bara för du är där, du pluggar stenhårt.
Exakt.
Vissa har gjort det och vissa har gjort annat.
Jag förstår.
Men många i alla fall, alhamdulillah, gör det. De pluggar efter skolan. Jag såg dem alltid i profetens Hassans moské. Mycket elever. Mashallah, från alla världens håll och kanter.
Det finns folk som tror att om man åker iväg och studerar i Medina eller i andra ställen också, att, men vi tar Medina nu som exempel, att man blir extrem av att göra det.
Alltså det beror ju på, grejen är så här att folk måste komma ihåg att när man är där nere exempelvis, oavsett vart man är, det kan vara i Medina, det kan vara någon annan stad, det är inte så att det enda de lär sig är det som är i skolan. Är det de lär sig i skolan eller efter skolan. De lär sig saker från YouTube. De lär sig saker från internet. Titta, när jag kommer till Medina, jag träffar folk från olika länder. De har lärt sig annat i sina hemländer kanske. Som de sen sprider bland vissa ungdomar eller elever där. Men om någon skulle säga till mig, ni blir extrema av att studera i själva skolan och böckerna där. Nej men inte. Det som jag håller på med i Sverige är väl ett kvitto på att nej, man kanske inte blev extrem.
Exakt.
Och det som Sadek och andra av våra vänner håller på med, vad vi sprider och vad vi säger och vad vi postar på sociala medier. Mycket av det som vi har lärt oss. Och det är absolut ingenting som har med, om man säger extrem, till att vara extrem och bli, som vissa grupper och de som man kallar extremister. Eller att vara extrem i den, jag vill berätta en grej, att när jag kom dit, det som var bra är att man blev mindre extrem.
Exakt.
Kanske innan jag åkte, då trodde jag att det bara fanns en åsikt, bara en rättsskola, bara en väg att gå och alltid bara en. Nej, men när man kom dit, kom ihåg att vi lärde oss från alla olika rättsskolor. Exakt. Så från Maliki-rättsskolan, Shafi-rättsskolan, Hanbali-rättsskolan, Hanefi-rättsskolan. Vi blev inte så här dunderkunniga alla rättsskolor, för det tar hur många år som helst, det är svårt. Men man lärde sig lite från alla och om de olika imamerna och deras rättsskolor. Och det gjorde så att man blev mer öppensinnad, mer balanserad och mer lugn i sin religion. Och förstod att, ej vänta, det finns andra åsikter. Nu förstår jag varför de är den moskén och den moskén brukade be på det här sättet eller göra så här. Och jag tror att många som är i Sverige och känner mig och känner Sadek och andra, att när vi kommit från Medina, att de har hämtat med sig en god doft från Medina, en mer balanserad förståelse av islam. Det är det jag hoppas i alla fall. Och det är det jag har sett. Det är därför vi blir bjudna överallt i hela Sverige, olika moskéer.
Problemet är kanske att folk tror att folk ser först man måste definiera extremism.
Ja, det där är jätteviktigt.
Är extremism att du ber fem gånger om dagen att du går till moskén? Då är det många som är extrema.
Mm.
Men det kanske är också ett ämne som vi måste prata om specifikt.
Vad är extremism
och vem är extrem? Och du vet, idag man lägger den på allt och alla, höger till vänster. Han är extrem, den är extrem.
Men om vi pratar extrem, tänk så här. Det finns över 10 000 elever på den skolan.
Mm.
Om skolan, eller det var en fabrik där man stoppade in elever och de kom ut extrema. Vi hade sett mycket mer extremism i världen idag än vad det är. Tänk dig då att 10 000 elever som åker hem till sina länder varje år och de ska vara extrema.
Mm.
Och sen som Mosa säger, att vi har försökt att sprida en balanserad förståelse. Det hade märkts av om vi var extrema i det vi lägger ut.
Precis.
Sen också att jag hade faktiskt lärare när jag studerade senast. Jag gjorde klart min bachelor, kandidat, sen när jag studerade master. Och mina lärare i master, de är ändå så här professorer. Så de berättar att de har suttit, alltså de har skapat vissa kommittén. För det här fenomenet finns, att elever kommer från sina länder med extrema åsikter.
Mm.
Då har skolan gjort kommittéer där man sitter och pratar med de här eleverna och försöker visa dem sann islam. Försöker visa dem att det här, det är fel. Mm. Och många gånger har det gått.
Mm.
Och många gånger har det inte gått, och då har det sista resultatet varit vad? Att stänga av personen från skolan och få han att skicka tillbaka honom hem.
Så exakt.
Det är också en faktor.
Ja, jag kommer ihåg vissa från Europa, vissa enstaka elever som efter några år fick inte gå kvar. Ja, för de spred sin ideologi och sina tankar och liknande bland andra elever.
Exakt.
Men det var lite om oss. Jag tänker kanske folk undrar om podden.
Varför startade vi ens den här podden? Och ni båda har hållit på att föreläsa och så vidare live via sociala medier många år. Så varför nu en podd? Och vad är tanken?
Jag kan svara från min sida att jag själv lyssnar på poddar. Gillar poddar. Gillar ljudböcker. Jättemycket. Och sen har jag också tänkt att jag vill utnyttja alla möjliga sociala medier och plattformar som man kan använda för att sprida det goda budskapet. Sprida sånt som jag har lärt mig. Lärt mig av min egen mamma till exempel hemma som bra grejer. Eller saker jag lärde mig i Medina. Eller lärt mig generellt av människor jag har vuxit upp med. Kunskap och visdomar och förståelser av religionen. Och många vill ju lära sig. Och det ser vi, du nämnde ju nyss, att vi föreläser runt om hela Sverige. Vi blir bjudna hela tiden. Vi föreläser på sociala medier. Det är många som kontaktar oss. Och det är väldigt många som har sagt och frågat. Ska ni inte öppna en podd? Ska ni inte starta en podd? Mosa, har du en podd? Du borde öppna en podd. Alltså det här har jag hört sen ett år tillbaka.
Mm.
Och då tänkte Abo, jag borde faktiskt göra en podd. Men jag tänkte så här, ska jag bli en youtubare? Men det faller mig inte i smaken alltid. För jag kollade runt på olika youtubare. Det blir lite... Man vet aldrig, jag ska inte dissa det för mycket, för jag kanske blir en youtuber till slut, förstår du? Men det var lite så här, mer reaction-videos, gå ut, testa och intervjua folk. Man måste vara igång på ett annat sätt, till skillnad från en podd. Då kan man sitta i en studio och avslappna och ha sköna dialoger. Det kanske passar mig mer just nu. Och då tänkte jag, okej, jag kan inte göra båda två, jag har inte tid med jobb och familj och sen det här och allt annat. Så jag tänkte, khalas, jag gör en podd. Och jag har inte sett någon islamisk podd innan. Videopod i alla fall. Det kanske finns någon där ute så att ingen säger jo, men jag startade innan. Men jag, kanske,
i det här formatet, det verkar...
I det här formatet har jag inte sett.
Mm.
Och om det finns så finns det inte väldigt många.
Mm.
Och kanske det, jag har inte sett heller någon där det är utbildade personer i islam som driver en islamisk podd. Och då tänkte jag, khalas, jag vill starta en podd. Och jag pratade lite med Sadek. Han tänkte, jag vill också vara med i en podd. Och sen har vi andra bröder som faktiskt också har velat starta poddar. Andra utbildade bröder som studerade med oss i Medina.
Som inshallah kommer ha som gäster också.
Inshallah. Hoppas när de är på besök i Sverige liknande att de kommer och dela med sig av sin kunskap och erfarenhet och förståelse av religionen. Så det blev som en naturlig grej. Vi måste starta en podd. Och då kollade jag runt olika poddstudios. Kollade. Det är därför det har tagit tid också. Mm. Folk frågade, vad är din podd? De trodde att jag skulle bara starta, du vet, sätta upp en mic hemma och köra en podd.
Det har varit mycket jobb.
Bakom kulisserna.
Bröder som jobbar med att filma och med ljud och sätta upp att det ska se fint ut. Det är inte bara sätta sig och...
Man kan göra så. Man kan öppna en podd hemma. Jag startar en egen, du vet, hemmagjord podd. Men jag är lite kräsen om i vissa saker. Jag vill att det ska vara snyggt. Jag vill att det ska vara bra. Jag vill att ämnena ska vara bra. Jag vill att folk ska dra nytta. Jag gör inte bara saker bara för att göra. Och jag brukar nämna det här som lives. Jag öppnar inte en live på Insta eller Facebook bara för att jag inte har någonting att göra. Typ, vad ska jag göra? Jag gör en live. Nej, det här är allvar. Det är religion. Det är budskap som ska nå ut till människor, inshallah. Och därför förbereder jag och tänker noga. Vad är det för budskap jag vill ge? Vad vill jag säga? Hur kan folk ta emot det här? Kommer folk förstå? Vad är aktuellt just nu? Jag får ju frågor hela tiden. Och då tänkte jag, okej, vissa ämnen passar att ha i en podd. Där det blir en dialog och en diskussion.
Exakt.
Kring det här ämnet. För det går inte bara att svara ja eller nej. Eller att det bara så här, ibland folk har väldigt djupa ämnen. Och de vill att jag ska svara på 2 sekunder. Det är orättvist mot mig och mot personen och mot ämnet. Och ämnet svaret också, och allt. Exakt, ja. Det behövs en diskussion ibland. Så jag kände att podd är för mig idag i alla fall typ det perfekta formatet. Eller plattformen, om jag kan säga så. För det jag vill förmedla. En av de bästa grejerna, tror jag, inshallah. Vi får se hur det går. Alla hjälper oss och ge oss framgång i det. Alla med amin.
Amin, amin.
Och vi har en lista på ämnen.
Ja,
och vi välkomnar ju också fler ämnen för folk som har idéer, tankar.
Absolut. Vi har ju olika konton på sociala medier. Vi har på Instagram, vi har på Facebook och YouTube.
Just det, Islampodden på Islampodden.
Islampodden. Islampodden. Instagram. Folk kan skicka DM, komma med tips, tankar, idéer.
Absolut. Är det min tur?
Ja, varsågod.
Nej, men alhamdulillah, jag, som Musa sa, jag har alltid lyssnat på poddar. Jag älskar poddar. Speciellt, jag gillar diskussionsformatet. Jag tycker man lär sig ganska mycket när man sitter och diskuterar och tänker och man får komma med olika infallsvinklar i en diskussion. Så för mig har det alltid varit ett bra sätt att bryta ner svåra ämnen. Ett ämne jag har inte kanske greppat. Jag kollar på en diskussion om det. Det sitter lite bättre.
Exakt.
Så därför jag har känt att det här kan vara ett bra sätt att höja kunskapsnivån i Sverige. I islam. Alltså, vissa länder, kunskapsnivån är redan hög. I Sverige, alhamdulillah, vi har ändå ganska bra nivå. Jag ska inte säga att den är perfekt, men den kan alltid höjas. Vi har haft olika föreläsningar, ljudföreläsningar. Jag gör live, han gör live. Vi har föreläsningar framför folk. Och vi har gjort på olika sätt. Men jag tror podcast är kanske ett viktigt sätt att komma ut också. Och man ska inte tänka att men nu gör jag det här. Jag behöver inte göra det här.
Exakt.
Och det är det som jag lärde mig från mina lärare i Medina. Att om du har ett medel till att sprida khair, sprida gott, sprida islam, sprida kunskap. Gör det. Varför inte? Mm. Om du har tiden och orken, självklart. Det måste ju vara bra. Du ska inte bara göra saker som man sa för att göra det. Men om du kan göra det bra, varför inte? Så jag gillade diskussionsformatet. Jag gillade att man pratar. Det blir en annan aura. Det blir en annan vibe. Jag älskade det. Och när Musa sa till mig men jag vill starta en podd. Jag sa att jag vill också starta en podd.
Alltså han tvingar sig in i min podd. Inshallah, man kan inte säga att han nej.
Det kanske blir 2 poddar nästa stund.
Hur ska jag säga att nej, du får inte vara med i min podd?
Nej, men jag hade tankar på att starta en. Och vi är ändå bra vänner, vi klickar. Så vi sa, lyssna, vi gör
det är viktigt. Och många kanske, det är inte för alla att sitta och lyssna på en föreläsning heller.
Exakt.
Man kanske har mycket lättare att sitta och lyssna på en podd, diskussion, lite olika ämnen. Alltså ibland man går ifrån ämnet lite, man kommer tillbaka.
Jag kom på en grej. Jag har ju varit med, jag har blivit bjuden till olika poddar. Och då märker jag att responsen jag får från att vara med i poddar har varit på ett helt annat sätt än till exempel mina lives eller mina föreläsningar. Just poddarna har nått ut till en annan publik. Folk tar emot budskapet på ett helt annat sätt. Och då tänkte jag, okej, podd det det är grejer, alltså. Jag måste typ göra en podd. Men om vi gör det ska inshallah bli bra och vi behöver allas hjälp. Och vi hoppas att folk stödjer det här och verkligen sprider runt och hjälper oss att sprida den här podden till andra. Så att vi kan nå ut och sprida någonting gott, speciellt i de här tiderna. Det är tider av det, många mår inte så bra, mycket psykisk ohälsa, det händer mycket i många förorter. Det behövs goda budskap, glada budskap, motiverande saker, inspirerande saker. Mer än någonsin faktiskt i Sverige just nu. Så jag hoppas inshallah att vi kan vara en del av det här, alltså en pusselbit, ett större pussel med att bidra med någonting gott i samhället.
Vi kör inshallah för det.
Inshallah.
Det är egentligen det vi tänkte prata om idag. Er bakgrund, vilka det är som sitter här, varför vi har gjort podden. Och direkt nästa avsnitt vi kommer börja med intressanta ämnen.
Inshallah.
Och köra igång. Så tack för att ni har lyssnat. Och dela, likea, subscriba videon, sprid den till era vänner Och som sagt, ni kan alltid komma med förslag, tips på vår Instagram-sida Islampodden. Barakallahu fikum för att ni lyssnar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.